Jag ska läsa psalm 118, vers 19-29. Och det här är en text, eller en psalm, som man brukar läsa på Jesu tid i samband med påsk. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in och tacka Herren. Här är Herrens port, här får hans trogna gå in. Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk. Det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada. Herre, hjälp oss. Herre, ge framgång. Välsignad den som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud. Han gav ljus. Ordna er i procession med kvistar i händerna ända till altarets horn. Du är min Gud och jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill höja ditt lov. Tacka Herren, till han är god. Evigt varar hans nåd.
Hej, hej!
Hej!
Alfred heter jag och
Hanna.
Och den helgen som var nu precis så var vi uppe i Umeå på Möte Mission. Och Hanna, vill du berätta lite mer vad det var?
Ja, Möte Mission är en missionskonferens som Ekumenia har och målgruppen är unga vuxna, men det brukar vara människor i alla olika åldrar, så det brukar vara väldigt fint och väldigt givande. Och temat för den här helgen var gå och förstå, alltså att vi inte behöver förstå allting innan vi kan gå ut i missionen, utan vi får lära oss med tiden. Ja, och vi tänkte dela varsin höjdpunkt från den helgen. Och min höjdpunkt var nog alla samtalen som man fick emellan programpunkterna. Det är liksom när man planerar mötmission så har de planerat in att det ska vara mycket luft i schemat för att man ska hinna samtala med varandra. Som sagt så var det ungdomar som precis hade varit ute med APG29 eller ungdomar som längtade efter mission på olika sätt. Det var mycket människor, äldre människor som hade varit ute i mission som missionärer i många år. En del som hade varit missionsvolontärer och människor som jag, Alfred, som bara längtar och drömmer om mission. Så det brukar vara väldigt mycket fina samtal och det blev det även denna helgen. Och sen så poängterade de vid många tillfällen att när det handlar om mission så är det mycket att bara våga gå och testa. Och det tar jag med mig. Vad var din höjdpunkt?
Som Hanna säger så fick man jättemånga goda samtal. Det är häftigt när, det tror jag precis i det här rummet så har vi alla vårt vittnesbörd och våra berättelser om vad Gud har gjort i våra liv. Men det var häftigt att få höra, det var några som precis hade kommit hem. Och man tänker, eller jag vet inte, när jag tänker mission och en missionär, då tänker jag liksom en superpredikant. Men det var häftigt att se hur det var många som hade varit ute och som inte stämde överens med den bilden. Att Gud kunde verkligen använda oss på de sätten vi är och på så olika sätt. Det var en som, han var utbildad, arkitekt. Och han tänkte att han skulle ut och hjälpa och bygga en kyrka. Men han fick bli använd på något helt annat sätt. Och det var flera liknande häftiga vittnesbörd om hur Gud använder oss. Kanske inte alltid så som vi tänkt, men på sitt sätt. Och precis som Hanna sa så blev det väldigt, man blev så uppmuntrad att det är bara att gå. Så kommer vi förstå med tiden. Så det kan vi skicka med er också. Våga gå. Gud utrustar när vi vågar gå. Och Möte Mission är en gång per år. Och det är något av det bästa som finns. Och nästa år så är det den 10 till 12 april. Så skriv ner det. Och då är det i region syd. Så då åker vi neråt och missionerar där. Tack så mycket.
Till vem ska vi sätta vår tillit? Vem kan vi välja till vår ledare? Vem kan rädda oss i en otrygg, hotfull och oförutsägbar värld? För 2000 år sedan valde människorna i Jerusalem att sätta sin tillit till Jesus och att ropa sitt hosianna, rädda oss till honom. Jag ska läsa från Markus evangelium, kapitel 11, vers 1-11. När de närmade sig Jerusalem och var vid Befage och Betania vid Olivberget skickade Jesus iväg två av sina lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ung åsna som står bunden där. En som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör så svara: Herren behöver den och han ska snart skicka tillbaka den igen. De gav sig iväg. De såg en ung åsna stå bunden ute på gatan vid en port. Så de tog den. Några av dem som stod där frågade: vad gör ni? Tar ni åsnan? Då svarade lärjungarna som Jesus hade sagt. Och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus, la sina mantlar på den och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade: hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignad vår fader Davids rike som nu kommer. Hosianna i höjden! Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de 12 eftersom det redan var sent. För att förstå den här texten så behöver vi flytta oss ytterligare 1000 år tillbaka i tiden. Då var David kung över det judiska folket. Och David beskrivs som en kung, en människa efter Guds hjärta. Gud älskade honom och han älskade Gud. Och Gud lovade genom sina profeter redan under Davids tid och sen under hundratals år som följde att en dag skulle komma en ny kung. En ättling till David som skulle rädda och återupprätta det judiska folket. Och det var det här man väntade på. Så när Jesus rider in i Jerusalem på en ung åsna som ingen har suttit på tidigare så iscensätter Jesus väldigt medvetet en av de här många profetierna ifrån Zakaria. Om ni vill anteckna så står det i Zakaria kapitel 9, vers 9. En profetia som handlar just om hur den här utlovade kungen, Messias, ska komma inridande i Jerusalem på en ung åsna. Och folk fattar. Och de blir helt till sig. De tar av sig kläderna, de river ner löv från träden och strör framför klövarna på åsnan. Och de ropar: hosianna. Hosianna är hebreiska och det betyder rädda oss. Och det här var ett rop som man brukade ropa ut när en ny kung kom ridande in i Jerusalem, oftast på en åsna. En åsna som markerar att den här kungen kommer med fred och inte med krig. De ropar ut sin tillit att här kommer Jesus och han är vår Messias, den utlovade kungen. Han är frälsaren som ska rädda oss och återupprätta oss. Och när jag läste den här texten före predikan så tänkte jag: hur kan de vara så säkra på att det är Jesus som är Messias? Varför ska de sätta sin tillit just till honom? Han kunde ju vara en ren bluff. Det var ganska vanligt på den här tiden att det dök upp människor som sa: hallå, det är jag som är Messias. Varför tror jag på Jesus? Och då kom ju också tanken, och vi då? Hur är det med oss? Varför ska vi välja att sätta vår tillit just till Jesus? Varför ska vi tro att det är han som kan rädda oss och upprätta oss i den här onda tiden? Jag tänkte jag ska ta mer på en genomgång av några skäl som Jesus själv ger till varför vi ska tro på honom och lita just på Jesus. Parallellt med att jag funderade över den här predikan så har jag också jobbat med Johannes evangeliet och den bibelläsningsplanen vi snart ska börja med just i Johannes evangeliet. Och det var ett ställe jag fastnade för där i Johannes kapitel 5. Där Jesus pratar om vilka är vittnena eller vittnesbörden som visar att Jesus är den som han säger att han är. För han sa ju så tydligt att han var sänd av fadern, att han var Guds son, den utlovade Messias. Men i judisk tradition så var det väldigt viktigt när man skulle döma någon att man hade minst två samstämmiga vittnen som vittnade om precis samma sak. I det här avsnittet så tar Jesus till och dubblar. Så han anger fyra vittnen. Och medan jag läser ska ni vilja att ni ska försöka hitta de här fyra vittnena i texten. Så här säger Jesus i Johannes 5, vers 31-39. Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Men det är en annan som vittnar om mig och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. Ni har sänt bud till Johannes och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa, men jag säger det här för att ni ska bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det som Johannes gav. De verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, de vittnar om att fadern har sänt mig. Och fadern som har sänt mig har själv vittnat om mig. Men ni har aldrig hört hans röst eller sett hans gestalt. Och ni har inte behållit hans ord, eftersom ni inte tror på honom som han har sänt. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig. Hittade ni de fyra vittnena? Det första är Johannes döparen. Det andra är Jesu egna lärjungar, gärningar. De verk som fadern har gett mig att fullborda. Det tredje vittnesbördet, det kommer direkt från fadern själv. Och det fjärde vittnesbördet är skrifterna, alltså gamla testamentet. Jag tänkte vi ska titta på de här en i taget. Johannes döparen, han var en superkändis på Jesu tid, en riktig influencer. Folk bara strömmade till honom för att lyssna på honom. Han var väldigt tydlig med att hans jobb var att förbereda människor för att Messias skulle komma. Och när så Jesus kommer till Johannes, då säger Johannes direkt, där är han. Det är han, det är om honom jag har pratat hela tiden. Och de som är med Johannes, då, hans lärjungar, de fattar direkt. Så de lämnar Johannes och börjar följa Jesus istället. Och vill lära känna honom. Och så här kan vi också ta rygg på människor som vi redan har förtroende för, som vi ser upp till. Och jag skulle gissa att flera av oss som sitter här idag, vi sitter här för att vi haft någon eller några vi känner och litar på som har berättat för oss att de har lärt känna Jesus, att de tror på honom, att han har ändrat deras liv. Och så har vi blivit nyfikna och så har vi närmat oss Jesus och fått lära känna honom själva. Och vi också. Vi kan ju också bli såna här små Johannesar som berättar för människor som har förtroende för oss att det är Jesus som kan rädda oss. Det är Jesus som kan ge oss det där livet som håller att leva. Det andra vittnet som Jesus nämner, det är hans egna handlingar. Vi läser i Markus evangelium precis innan den här texten jag läste om hur Jesus på väg till Jerusalem går förbi Jeriko och där botar han en man som har varit blind sedan födseln. Läser vi motsvarande avsnitt i Johannes evangeliet så ser vi att när Jesus var i den här lilla byn Betania en tid innan intåget i Jerusalem så uppväcker han sin vän Lazarus från de döda. Lazarus hade varit död i 4 dagar. Läser vi vidare evangelierna så ser vi en Jesus som botar sjuka, driver ut demonen, går på vattnet, ger människor att äta och gör hela tiden mirakler under. Som visar att Jesus är sänd av Gud. Och läser vi vidare så händer det ofattbara och fantastiska att Jesus dör för våra synder på korset. Och 3 dagar så uppväcker Gud honom från de döda. Och allt det här, alla undren, Jesu död och uppståndelse berättar för oss att Guds makt verkade i Jesus. Att Jesus faktiskt är den han säger sig vara. Frälsaren. Guds son. Undren berättar om Guds makt. De berättar också om Guds kärlek. Jesus ser människor. Han ser deras nöd. Genom sina under och genom sin död på korset bevisar han för oss att Gud älskar oss. Och det här får vi ta till oss och tro på precis lika mycket som de här människorna i Jerusalem som hade det här i färskt minne när de stod där och repade blad från träden och strödde framför Jesus. Ja, tänker du, okej då. Men det händer ju inte särskilt många under här hos oss på söndagarna i kyrkan vid Brommaplan. Nej. Tyvärr inte. Men det händer fortfarande under och mirakler idag. Jag har för en tid sedan läst en intressant bok av en kyrkohistoriker, Mikael Grenholm, som heter Dokumenterade mirakler. Beställ gärna den från någon bokhandel och läs den. För där skriver han och beskriver alltså påtagliga helande mirakler som är dokumenterande medicinskt och som har hänt här och nu i vår tid. Själv har jag också fått följa ett mirakel på ganska nära håll. En vän till mig, Anders Mårtensson, han har jobbat hela sin yrkesverksamma tid med kristna biståndsorganisationer. Och för ett par år sedan var han med om en fruktansvärd motorcykelolycka. Han blev i princip krossad. Och vi bad för honom här i församlingen. Vi bad i tisdagsgemenskapen, vi bad här i gudstjänsten. Och över hela världen där han hade varit med och medverkat i olika projekt var det 10 000-tals människor som bad för Anders. Någon i tisdagsgemenskapen sa till mig, jag får tro att Gud ska hela Anders. Jag tänkte, du har inte fattat hur skadad han är. Häromdagen ringde jag upp honom. Han är tillbaka på jobbet, jobbar halvtid. Han sitter i rullstol, han har ont. Men han kom tillbaka till livet. Han predikar 2 gånger i månaden i sin församling. Han frågade en av sina läkare, är det vanligt att man blir rehabiliterad så här fort när man varit med om en sån här svår olycka? Och läkaren tittade lite konstigt på honom och sa att Det kan inte jag svara på, för att jag vet ingen som har överlevt en sån här svår olycka. Så det händer. Undren händer. En annan sorts under som vi har fått vara med om flera gånger i den här församlingen, det är att Gud upprättar människor och räddar dem från en destruktiv livsstil. Från missbruk till exempel. Och ger dem ett nytt liv i Kristus. Och det här, vad Jesus gör i oss, för oss och i människor som vi hör talas om, det är också ett skäl att våga lita på Jesus, våga följa honom. Så nämner Jesus ett tredje vittne, och det är Fadern själv. Och just i Markus evangelium berättas det två gånger om hur Guds röst hördes fysiskt från himlen och bekräftade för människorna runt omkring vem Jesus är. Den första gången var när han döptes av Johannes döparen i Jordan. Så i Markus 1 och 11. En röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Den andra gången, det var när Jesus hade gått upp med några av sina lärjungar på ett berg. Han förvandlas och blir lysande vit. Och så står det i Markus 9 och 7. Då kom ett moln och sänktes över dem, och en röst hördes ur molnet. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Så Fadern själv bekräftade för människor som fanns runt omkring att det här är Guds son. Jag tror inte att det är så många av oss som har hört en sån här röst. Liksom påtaglig röst utifrån, så att säga. Men jag tror att många av oss faktiskt har anat Guds röst inom oss. Jesus säger att det är Gud själv som väcker tron på Jesus inom oss. Han säger på ett ställe: ingen kan komma till mig om inte Fadern drar honom. Och jag tror att Gud själv, den helige Ande, drar oss till Jesus. Viskar inom oss att det är Jesus som är verklig, som kan ge oss den här räddningen. Ibland blir det väldigt påtagligt. Det finns påfallande många berättelser om människor som har sökt Gud inom ramen för islam. Varmt troende muslimer som vill lära känna Gud. Och så drömmer de. Och i drömmen ser de Jesus. Och Jesus säger: det är jag. Det är mig ni söker. Det är jag som ska visa vem Gud är. Och så kommer de till tro på Jesus. Jag tänker så här. Om du bara vill tro på Gud, så där lite allmänt, så går det bra att göra det utan Jesus. Men vill du lära känna Gud och ha en relation till honom, då är Jesus enda vägen. Och så var det fjärde vittnesbördet av skrifterna, Bibeln. Jesus säger att de vittnar om honom. Och det finns faktiskt över 100 profetier i Gamla testamentet som tydligt förutsäger Jesus, att han ska komma, vem han är, vad han ska göra. Jag ska inte läsa alla de 100 profetierna nu, men testa och bara googla på profetier om Jesus i Gamla testamentet och se vad ni får fram. Och idag har vi inte bara Gamla testamentet som de som Jesus talat till här den här dagen hade. Vi har ju Nya testamentet också, som är fullt av berättelser om Jesus. Vem han är, vad han gör, vad hans verk betyder för oss idag. Jag tror inte jag skulle vara en kristen utan Bibelns vittnesbörd. Om inte jag hade fått läsa Bibeln, ta till mig vad den säger, vad den berättar om Jesus och förklarar honom, då skulle inte jag kunna vara en kristen idag. Och när jag läser Bibeln i min andaktsstund på morgonen, då är det ibland som om Jesus själv tar tag i texten och talar direkt in i min situation. Det är som att Jesus finns där bakom orden och ger orden liv för mig. Samtidigt som orden ger liv åt Jesus för mig. Jag börjar med att säga, varför ska vi följa Jesus? Varför ska vi lita på honom? Varför ska vi våga ropa ut, rädda mig, Hosianna, till Jesus och tro att det är han som ska kunna reda oss rätt i den här vilsna världen? Jo, säger Jesus själv, för att människor vi litar på vittnar om att de har mött honom, upplevt en radikal förändring. För att Jesus verkar i människor, han gör under, både utanpå och inuti människor. För att Guds röst i vårt inre vittnar för oss om att Jesus är vägen till Gud. Vägen till att få en relation till Gud. Och för att Bibeln är proppfull med vittnesbörd om vem Jesus är. Jag tror att det finns någon här idag som sitter och funderar på det här med Jesus. Du har liksom inte riktigt bestämt dig än om det faktiskt går att lita på honom. Du kanske är ganska ny med det här med kyrka och gå på gudstjänst. Eller så har du vuxit upp med kyrka och gudstjänst hela livet. Men det här med Jesus har allt liksom flytt undan för dig. Du har aldrig riktigt kunnat landa i och våga säga ditt hosianna, rädda mig till Jesus. Jag skulle vilja säga till dig idag, pröva. Så här säger Jesus själv i Johannes 12, vers 44-45. Den som tror på mig, han tror inte på mig, utan på honom som har sänt mig. Den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Låt oss be. Tack Jesus för att du är ljuset. Herre, vi lever i ett mörker i den här världen. Ta oss ut ur det mörkret Jesus, in i ditt ljus. Rädda oss. Rädda oss nu. Rädda oss från våra egna onda tankar. Rädda oss från hopplöshet och förtvivlan. Rädda oss från vår synd, vår ofullkomlighet. Vi bekänner ditt namn Jesus. Vi bekänner dig som Guds son som kom in i världen för att vi skulle kunna se Gud. I Jesu namn. Amen.
Ni ska få med er ett hälsningsord från Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 20. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar oss och beskyddar oss. Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred och frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nu får vi lyssna till ett postludium.